jag vill läsa en text som någon kommer predika kring bland annat. Och det är ur Jesaja, profeten, kapitel 43 och verserna 16-21. Lyssna. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten, han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. Där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad veke. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts, ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det är folk som jag har skapat åt mig. De ska sjunga mitt lov.
Dagens evangelietext kommer från Johannesevangeliets 16:e kapitel. Den kommer komma upp här på väggen och ni får jättegärna följa med. Bibeln har förmåga att ibland upprepa sig väldigt. Det här är en sån text, det är lite roligt. Men vi läser den. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för att hennes stund har kommit. Men om hon fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. När man läser den här texten är det dels lätt att snubbla på det här en kort tid och ännu inte. Att det är så många gånger som man tänker, har jag inte precis sagt det här? Men också så fastnar jag ju oundvikligt i det här med att föda barn. Och det är kanske inte så konstigt när det nu är någonting som jag är på väg mot här. Det är svårt att inte se bebisar eller bebisrelaterade saker i allt som sker i mitt liv och min omgivning just nu. Inser ni hur många olika sorters barnvagnar det finns överhuvudtaget? Eller hur många olika sorters spjälsängar och andningslarm och kuddar och tillbehör för att barn inte ska få platta huvuden och allt vad det är? Det är så mycket att sätta sig in i. Det tar upp all min lediga tid och majoriteten av min tankeverksamhet. Och barnet är inte ens här än. Men redan så har den på något sätt kastat omkull hela vår tillvaro. Den tar mer och mer plats i våra liv. I vår plötsligt väldigt lilla lägenhet. I våra hjärtan, och får inte tala om min kropp där den lite irriterat puttar undan alla andra organ för att få plats, oavsett om jag behöver dem eller inte. Och om ni har sett Alien-filmerna, någon av er, jag har alltid älskat dem. Det känns ungefär så att ha en barn som sparkar och knuffas i magen. Och jag tycker att det är härligt, och förhoppningsvis så ser vårt barn lite mindre ut som en spräcködla från yttre rymden. Så. Och den här evangelietexten, det är innan Jesus grips och korsfäst som han pratar med lärjungarna. Och Jesu lärjungar är på väg att kastas in i en kort och intensiv och ganska smärtsam period. Och Jesus jämför det här med en förlossning. Och han säger att han kommer lämna dem, men de kommer snart få möta honom igen. En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig. Och här handlar det inte bara om att det kommer kännas tungt ett tag och sen så kommer allting ordna sig att få bli bra. Utan det handlar om att de händelser som kommer att följa, och när lärjungarna till sist befinner sig i den tomma graven, det är inte bara märkliga och unika och chockerande händelser, utan det är också ett tydligt tecken på att Guds nya värld, hans skapelse, hans rike är på väg att födas in i praktiken. Det är redan nu, men ännu inte. Och lärjungarna förstår inte detta, och det är också fullt begripligt att de inte gör det. Vi sitter ibland med facit, med hela Bibeln, hela berättelsen, och så skrattar vi lite åt lärjungarna som aldrig riktigt fattar någonting. Men hur skulle de kunna göra det i detta läge? De sitter och äter middag med några vänner och så börjar han prata om att snart, så kort tid ser ni mig inte längre, sen ser ni mig igen, och det är precis som när en kvinna får barn, och de bara känner att, men vad är allt det här? Det här går inte att ta in. Och Jesus vet det, att de kommer inte förstå, men han vill ändå ge dem en heads up på vad som komma skall. Allt detta som kommer ske, sker eftersom den nya världen föds i och med Jesu död och uppståndelse. Och det är det han försöker förklara. Och genomgående i evangelierna så pratar Jesus om Guds rike och om det här nya som ska komma. När Jesus precis har döpt så börjar sin tjänst och går ut och börjar predika och tala till folket, så säger han: omvänd er, tiden är inne och Guds rike är nära. Och när fariseerna i senare tillfälle frågar när Guds rike ska komma, så säger han: Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det, utan Guds rike är inom er. I texten som Fredrika läste inledningsvis från Jesaja så säger Gud att jag gör någonting nytt, redan nu spirar det, märker ni inte? Guds rike är här, hans skapelse, hans nya skapelse börjar ta plats mer och mer ibland oss. Redan nu, men ännu inte. Precis som bebisen jag har i min mage. Det tar mer plats i mitt liv, i min mans liv, i vår värld. På samma sätt så tar Guds rike mer och mer plats. Det håller på att födas in i den här världen. In i vår värld. Och vi kan ana Guds ingripande. Hans närvaro. Vi kan ana Guds rikets doft. Uppleva hans kärlek, hans omsorg, hans nåd och hans frihet. Redan nu. Men det är ändå inte fullt ut. Skapelsen är trasig. Den är brusten. Det finns smärta, sjukdom, lidande, sorg, naturkatastrofer och miljöförstöringar och krig. Livet på jorden är inte fullkomligt. Men det som är det kristna hoppet, det är att det en dag ska bli det. Att en dag så kommer Gud att ställa allting till rätta. En dag så är det här helt och fullt. På konfirmationen i torsdags så hade vi Peter Barek som är omsorgspastor i Fiskebäcks missionskyrka hos oss. Och han talade om vad som händer då vi dör. Rent praktiskt dels eftersom han också har varit begravningsentreprenör och pratade om olika sorters urnor och grejer och fyrverkerier man kunde använda. Men också så pratade han om vad tror vi egentligen händer när vi dör? Vad tror vi händer med en människas själ? Vart tar vi vägen? Vad tror vi är olika religioner eller livsåskådningar, och vad tror ni? Och så diskuterade vi det sen i våra mindre grupper, våra familjegrupper. Och jag ska säga att vi har så intelligenta konfirmander. Det är inte alls så att vi ledare kommer dit på torsdagarna och lär dem vart skåpet ska stå eller säger att så här är det och så bara köper de det. Och så har vi alla svar på deras frågor. Utan de får mig som ledare att börja fundera på saker som jag inte gjort på väldigt länge. Eller se saker på helt nya sätt. Och det är så enormt givande att sitta ner med dem och prata om de här sakerna. Men vad tror jag egentligen händer när jag dör? Det är en ynnest och en glädje, och får ni någonsin chansen så blir konfirmandledare eller prata med, i alla fall med konfirmanderna. De är ju här ett tag till. Och i torsdag så pratade vi om himlen. Och vart ligger himlen? Och kommer alla komma till himlen samtidigt? Eller kommer några dit först? Eller hur blir det? Och vad tror du nå nu? Jag känner att jag vet inte riktigt. Vad tror jag egentligen? Vad är det jag, vad säger Bibeln? Vad är det? Det var så länge sedan jag tänkte på det här. Och om man läser i Bibeln i Uppenbarelsebokens 21 kapitel, det kommer också komma upp här på väggen, så står det så här om det som komma skall. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting. En ny himmel och en ny jord. Det är det som är det kristna hoppet. Det är det som är hoppet om vad som komma skall. Som är här redan nu, men ännu inte fullt ut. Och det här är ju bildspråk, och det kan vara svårt att begripa. Och man vet det, att man får en klar bild. Och så här stort kommer det vara, och det kommer vara blå träd och grön himmel. Och allt kommer att vara jättekonstigt. Det, liksom, det säger ju ingenting egentligen Bibeln om det. Mer än att döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta. Och att Gud ska torka alla tårar från våra ögon. Det är det som är det kristna hoppet. Det är det som kommer sen. Och när Paulus pratar om Guds rike, så pratar han om en värld där rättfärdighet, frid och glädje råder. Paulus talar om det som någonting som kan finnas redan här och nu. Där vi är. Och han säger till och med att gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Och då beskriver inte Paulus ett panikartat, påklistrat, hysteriskt skratt eller leende som alla kristna på något sätt ska pressa fram och leva i. Och om man tittar på Paulus liv, så var inte det särskilt happy-sappy. I Korintherbrevet så ska Paulus det har kommit några personer till församlingen som skryter väldigt mycket om de stora saker de gjort, och församlingen blir lite bländad av det här. Och så skriver Paulus då ett brev till församlingen i Korinth, och så säger han att jag har arbetat mer än de flesta. Jag har suttit i fängelse mer än de flesta. Jag har fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus ett slag. 3 gånger har jag slitit spö. 1 gång har jag stenat. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och jag har varit utan kläder. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En satans ängel som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Det är inte direkt ett härligt liv som vi tänker oss, kanske, som Paulus beskriver. Det är inte det att man känner seger när man läser det. Och trots allt detta så säger Paulus: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Han talar om någonting djupare. Han talar om att ha sitt hopp förankrat hos Gud. I det löften som Gud har gett om det som komma skall. I att han ska torka alla tårar från dina ögon. Men också i det som redan är här och nu. Att han har lovat att han ska aldrig lämna. Han har inte lovat att allt är värdelöst nu och sen en dag kommer jag fixa det, och så innan dess så får du klara dig själv. Utan han har lovat att vara med dig i alla dina dagar både happy clappy dagar och både dagarna då du blir stenad och fiskad och utsatt för faror från rövare och allt för det. Och det är någonting vi behöver få fatt i, det här hoppet, för att kunna leva i det, för att kunna vara förankrade i det. För livet går så här, upp och ner och hit och dit. Men för att kunna känna igen Gudsrikets botten, för att kunna upptäcka den, där den växer fram, så behöver vi få fatt i det här hoppet. Så hur gör man det? Jag tror att en nyckel är att fylla sig med Guds löften, att hugga tag i dem, att memorera dem, att brodera dem på kuddar om man vill det och fylla hela lägenheten. Eller att sätta upp lappar på stegen eller ha det som en bakgrund på mobilen och lära sig de här löftena som vi har gett oss. Ingen ska ta er glädje ifrån er, att vi ska alltid vara med oss. Se och gör någonting. Lärjungarna i texten ser inte, de förstår inte vad Jesus talar om. Men senare när hjälparen, när den helige ande utgjuts över dem, så uppenbarar han det för dem som de inte har förstått innan. Han hjälper dem att koppla samman prickarna. Ni vet på så här teckningar när man fick när man var liten, när det var nummer, så skulle man visa att man kunde räkna genom att dra streck till rätt nummer och sådär. Och så såg allt ändå ut som någon konstig stjärna eller någonting, när det var en dinosaurie. Men helige ande, det var ett sidospår. Helige ande hjälper lärjungarna att koppla ihop de här prickarna i vad det är Jesus har sagt. Att se hela bilden. Att ingjuta det här hoppet i dem. Och han vill göra det också med dig i ditt liv. Hjälpa dig att se vad det är du har. Vad det är Gud gör. Att han bär. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten. Han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. Där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad vete. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Se och gör något nytt. Redan nu spirar det. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i öknen. Gud, gör någonting i ditt liv, i den här tiden, där du står. Han låter sitt rike födas fram, mer och mer.